Hej och välkommen till Art Moments, en programserie av Uppsala konstmuseum om konststaden Uppsala. Programserien tar avstamp i föredrag som hållits på museet av personer som varit verksamma inom konsten Uppsala på ett eller annat sätt. Föredragen har handlat om konstupplevelser som gjort starka intryck. Mitt namn är Anna Holmbom och jag ska idag prata med Lisen Hessner som med sitt föredrag Var går gränsen? Möjliga och omöjliga konstverk i Uppsala kommuns offentliga miljö berättade om både älskade och omdebatterade konstsatsningar. Hej Lisen och välkommen!
Tack!
Du har ju jobbat under många år som kultursekreterare, konstintendent och kulturstrateg för den offentliga konsten i Uppsala fram till år 2012.
Ja.
Ja, skulle du vilja presentera dig själv lite närmare?
Ja, som du ser så är titeln kring min funktion mycket varierande. Mm. Och det beror på att det här med kulturnämnd med ansvar för konsten, det är tämligen nytt i hela landet. Och jag tror faktiskt att jag är en av de allra första tjänstemännen som fick en kultursekreterartjänst, som det hette på den tiden, på grund av min utbildning inom bildkonstområdet. Men från början så var det ett gäng politiker i kulturnämnden som i stort sett gick ut och valde löskonst på olika gallerier i stan till de olika institutionerna i enlighet med 1%-regeln.
Ja.
Och sen har området utvecklats ganska mycket.
Ja, och vad har du för utbildning i grunden?
Ja, jag är konstvetare i huvudsak och jag hoppade av doktorandutbildningen när den här tjänsten blev utlyst. Därför att mitt stora intresse är offentlig konst.
Ja.
Och jag hade påbörjat en avhandling som skulle jämföra den offentliga konsten i Gävle, Uppsala och Stockholm. Men då lät det så lockande med den här tjänsten och det var många som sa att du är som klippt och skuren. Så jag sökte den och fick den. Och så tänkte jag att det här ska jag hålla på med några år, så skaffar jag mig kunskaper som jag slipper läsa in för mitt avhandlingsarbete. Men sen tyckte jag att det var mycket roligare att fungera i det verkliga livet, i det verkliga arbetslivet. Så jag blev kvar.
Vad har ditt jobb inneburit mer praktiskt? Liksom? Hur har en vanlig dag sett ut för dig när du har jobbat som kulturstrateg?
Väldigt varierande kan man säga. För om vi tar kulturstrategfunktionen så hade jag ansvar för, eller jag höll i avtalsskrivningen med Biotopia och Konstmuseet, konstinstitutionerna, plus att jag hade alla ärenden som kunde härledas till mitt specialistområde inför kulturnämnden, plus att jag projektledde och presenterade budgetfördelning för hur den offentliga konsten, vad vi skulle satsa på inom den offentliga konsten. Och då fick vi en annan tjänsteman också som blev ansvarig för 1%-konsten i institutionerna.
Okej. Okay. Mm. Ja. Du höll ju då ett föredrag på Uppsala konstmuseum.
Mm.
Och där pratade du om flera olika konstverk som du har varit involverad i och arbetat med.
Mm.
Känner du att du vill tillägga någonting till det föredraget du höll på konstmuseet?
Ja, det finns naturligtvis många saker man skulle vilja tillägga. Uppgiften från början var ju att lyfta fram konstmoment, särskilda konstupplevelser.
Ja.
För mig är ju konstupplevelser förknippade med det arbete jag har haft med att få dem till stånd.
Mm.
Väldigt mycket. Och så tyckte jag att Erik Rikorts del av det stora konstverket Souvenirer, som egentligen skulle bestå av 7 delar, det var det sista konstärendet som jag var involverad i. Och jag tyckte också att det var så pass intressant att lyfta fram det och prata om det, därför att det har blivit så oerhört missförstått. Och för mig är det fortfarande en konstupplevelse att se att ett sånt verk är möjligt i Uppsalas offentliga miljö, där vi ju sedan 1800-talet är vana med lärda herrar på socklar och nakna damer i våra parkmiljöer. Att, ja, jag ville gärna lyfta fram det konstverket och sätta in det i en kontext så att man kanske kunde se det på andra, med andra ögon än de där ilskna förorättade.
Ja, har du någon konstupplevelse under ditt yrkesliv som du känner har verkligen satt sina spår som du minns tydligt än idag? Vad är liksom din starkaste konstupplevelse helt enkelt?
Det är svårt att säga, jag har många, men Tony Craig på Resecentrum är ett viktigt monument för mig. Och Resecentrum använde mig som konsult då. Och när jag föreslog Tony Craig, det är första gången som vi har föreslagit en konstnär som inte är svensk. Därför ursprungligen så stod det i kulturnämndens reglemente för den offentliga konsten att det bara skulle spegla den svenska konstlivet. Men tyckte vi, Uppsala är en stad i världen, EU. Vi ligger 15 minuter från Arlanda. Än så länge 30 minuter från Stockholm. Vi är en kosmopolitisk stad med många nationaliteter representerande här. Så jag föreslog helt enkelt Tony Craig. Och det här stötte på patrull från början. Man ville inte ha Tony Craig för att man tyckte inte att det var särskilt vackert. Men där ändrade man ståndpunkt. Och jag känner mig fortfarande glad när jag passerar Tony Craig och ser hur den samspelar med Bror Hjorts Näckens polska på vederbörligt respektavstånd, så att de konstnärliga uttrycken tar hänsyn till varandra.
Mm, precis, för det tänkte jag på. Just Chains of Event och Discussion. Han har gjort två verk på Resecentrum. Och många frågade vad du berättade i ditt föredrag var ju då att när Discussion, den här mindre verket som är liksom när man går ner under tunneln i Resecentrum, att folk hade ifrågasatt placeringen, vad jag förstod, att de undrade om det här verkligen var rätt plats, men att Tony Craig då hade sagt att jo, den ska kommunicera med de förbipasserande och oss människor som reser och det liv som sker runt omkring det här verket. Att det skulle vara som en slags kommunikation mellan verket och betraktaren. Har jag förstått det rätt?
Eller? Ja, Tony Craig är ju ganska intressant. Han är en övre medelålders vit man som ju är den typiska konstnären bakom modernistiska konstverk. Men inom modernismen så ser vi ju det som vi kan kalla för embryon till postmodernismen. Att man plockar in både masskulturen, kitsch, man plockar in tidningsartiklar, man gör collage och allt det här ryms under vad vi kallar för modernismens paraply. Och Tony Craigs konstverk kan man väl säga är ett typiskt modernistiskt konstverk skapat för evigheten i hållbar brons, där han har tämjt bronset som material. Han utgår ofta från att undersöka hur långt han kan få olika tekniker, olika material att lyda hans konstnärliga impulser och visioner. Tony Craig menade att Discussion, han gjorde också sådana här tågrörelser när han berättade om den. Han tuffade tufft för att man ska känna hur tåget rullar och att man är i ständig rörelse och utveckling. Och sa han, den ska stå här bland alla skyltar och alla de här händelserna som händer runt. Den står inte i en vit kub upplyft i ett konstmuseum eller på ett galleri, utan den deltar i pulsen. Och sen är det en poäng. Ja, naturligtvis så symboliserar den resande och förändring, men den betyder ingenting. Till skillnad mot alla anvisningar man får i skyltar, pilar och tågtider och sånt, så menar Tony Craig att han vill visa det fantastiska i att vi lever i ett samhälle som kan ta sig råd till föremål som inte är direkt nyttoinriktade.
Mm. Okej, men så det här är ett av de konstverk som du känner har gjort ett starkt intryck på dig, som har varit något som har väckt känslor?
Ja, och för mig kan jag väl säga också att det är klart att det väckte känslor att vi fick igenom det. Mm. Överhuvudtaget. Vi fick åka ner till Wuppertal och besöka Tony Craig, och styrelsen för resecentrum åkte ner enkom för att se denna konstverk i sitt dagliga värv, och de blev väldigt imponerade, för Tony Craig har 2 verkstäder och 30 anställda som hjälper honom att förverkliga de storartade visioner han har. Och sen var motståndet brutet, och för mig blev det, jag kan inte skilja liksom den här upplevelsen att ett konstverk, utan att just det här att få det till stånd,
ja.
Det är så stort för mig, och jag tycker också att det är ett så viktigt konstverk och att det samspelar så väl med Näckens polska, att det är så genomtänkt,
ja.
I utemiljön.
Ja. På vilket sätt då känner du att det samspelar med Näckens polska, Chains of Event?
Dels så håller den samma måttförhållanden. Mm. Näckens polska, tittar man efter också, är själva skulpturen inplacerad i den här stora mandorlan, den här superellipsen, skjuten fram mot stationsbyggnaden, ungefär som en bild som sätts in i en passepartout. Det är de här måttförhållandena som vi från antikens tempel, att vi är invanda med det. Men också kan man se de här proportionerna i människan. Du vet, Leonardo da Vincis människa inskriver i en cirkel och en kvadrat.
Mm.
Det finns många som fortfarande, eller som hävdar att det här är våra grundproportioner och att vi upplever dem därför som sköna.
Ja, gyllene snitt.
Ja, precis. Och Change of Event, den rör sig ju också med betraktaren och öppnar sig och sluter sig. Och den kan man tolka på så hemskt många olika nivåer. Mm. Vill man så kan du utläsa mänskliga profiler i de olika formerna, och det har ju Tony Craig ingenting emot, och att det är en rundskulptur som hela tiden ändrar gestaltning, precis som Näckens, på samma sätt som Näckens polska,
där man också kan skåda verket från olika vinklar och få olika upplevelser.
Ja.
Du flyttade ju till Uppsala, vad jag förstår, från Hudiksvall 1967.
Första gången var det nog så tidigt, ja.
Ja, så det är samma år som Näckens polska invigdes.
Ja.
Har du någon minne av det? För att det var ju också ett verk som var väldigt omdiskuterat innan det kom på plats. Och man var ju, många var ju fundersamma om det här verkligen skulle passa så bra i det offentliga rummet, just på grund av hur Näcken såg ut.
Ja, nej, faktiskt var jag väldigt ovetande. Jag hade börjat intressera mig för konst. Min mamma släpade med mig på konstmuseer och jag tyckte att det var oändligt tråkigt. Men naturligtvis så sådde hon ett frö där hos mig som gjorde att jag tog tag i det senare. Men på den tiden var jag inte alls medveten om det sjudande konstliv som fanns här i regionerna, i Stockholm i första hand. Nej.
Nej. Men i din bok, du har ju skrivit en bok, Staden genom konsten, där man kan läsa om i stort sett alla offentliga verk i Uppsala. Ja,
verken fram till 2012, ja.
Precis, då boken släpptes.
Ja.
Och där i början av boken så beskriver du också ditt första intryck av Uppsala. Du skriver att här blir jag inte långvarig. Vad var det som fick dig att tänka så? Och jag gissar ju att du sen har ändrat din uppfattning eftersom du har bott här fram till nu.
Så många andra mötte jag kärleken här. Och det, ja, jag älskar ju Uppsala.
Ja.
Uppsala känns ju verkligen som min stad nu. Och jag har ju bott här större delen av mitt liv. Men i början kände jag mig oerhört liten och förskrämd när jag tittade upp mot slottet uppe på åsen och universitetet som jag hade sån respekt för och gubben Geijer som jag hukade i snålblåsten för jag tyckte att det alltid blåste här.
I universitetsparken?
Ja, och i Uppsala överhuvudtaget, ja. Och bara en brun, tråkig, trögflytande å. Jag ville ha öppna vidder och smäktande ängder och hav. Och det fanns ju inte här. Men när man är väldigt ung så är man ju på ett sätt konservativ. För att man, tror jag, jag var det i alla fall. Jag behövde lite tillvänjning, men det gick snabbt. Sen har jag älskat Uppsala.
I ditt föredrag då så berättar du även om ett verk av Ingolf Kaiser som aldrig blev av.
Ja.
Det var en skiss till ett offentligt verk som skulle stå då utanför Fyriskolan. Men det blev inte av. Det var en stor debatt kring det här. Skolan delades i två läger.
Ja.
Vissa var före, vissa var emot det. Och det verket hette Segel.
Ja, det hette inte Segel. Det blev döpt till Segel därför att det såg ut som en segelformation med spända segel i vind. Egentligen är det konturen av en kyrkklocka.
Ja.
Den där klockan som ringer när krig utbryter. Och så, den här klockan hade ramlat ner på marken och tystnat. Det var egentligen ett väldigt smärtsamt minne som låg bakom det här verket.
Mm.
Men vi pratar om segel för att om vi alltid skulle säga den nedfallna klockan så hade motståndet blivit ännu tuffare, ja. Faktiskt.
Men man ville inte realisera det här verket då. Men du har ju beskrev i ditt föredrag att det förmodligen, om det hade kommit på tal idag så hade det här verket nog kunnat realiseras. Att det inte hade mött samma motstånd som det gjorde på den tiden. Nu ska jag säga, när var det?
84 va? Tror jag.
Ja.
Ja, alltså vi var så ovana. Eller det fanns inga upparbetade rutiner. Så det här, placeringen av det här verket överklagades. Och det var framförallt arkitekten Gösta Wikfors som var den hetskaste motståndaren faktiskt. För han tyckte att det här väldiga verket, 12 meter högt, ungefär lika högt som själva skolbyggnaden, Fyriskolan byggd av Gösta Wikfors. Han menade att konstverket skulle skymma hans livsverk, Fyriskolan. Så han bytte fot och tyckte, jag gick emot det här och han gick till byggnadsnämnden och det här överklagades och han hamnade hos kammarrätten och låg flera år. Och under den här tiden så vacklade också kulturnämnden. Man bytte ledamöter och den nya nämnden var inte alls lika ståndaktigt övertygad om att det var rätt att resa det här verket. Men vi fick rätt i kammarrätten, men då hade det gått så många år. Och det här var under år när byggkostnaderna steg med 100%, tror jag. Så det visade sig att det skulle bli alldeles för dyrt. Och det var nog därför som det föll. Men jag tror att vi lärde oss oerhört mycket på det här verket. Eftersom vi fick diskutera konstens funktion. Vad ska offentlig konst vara?
Mm.
Och så jag tror att kulturnämnden också blev mycket vassare.
Ja, men varje erfarenhet ger ju ändå kunskap till framtiden.
Ja, vi hade ett annat verk i Årstaparken, Leif Bolter, Porten och solbågen, som det var minst lika mycket turbulens kring. Och de stackars barnen som satt i juryn som skulle utse det vinnande verket, de blev så hårt åtgångna i skolan så de var tvungna att stanna hemma från skolan. Men två av de verken finns ju idag och jag tror att idag är väl de flesta årstabor, om inte stolta så åtminstone accepterande inför solbågen som ju hyllar den livgivande solen som gav växtkraft åt Uppsalas växthus som ju låg i östra stan, Vaksala, eller Salabacke, var ju egentligen vår grönsaksbod.
Okej.
Och den här porten också, som är genom alla tider har en port varit symbol för framtiden, nya möjligheter. Och därför har konstnären en liten spalt mellan själva karmarna, vad ska man kalla det för, och överliggaren. Den svävar för att visa att allt är möjligt, bara vi människor vill någonting. Väldigt starkt, ja.
Ja. Och ja, i din bok så beskriver du hur ditt intresse för Uppsalas offentliga konst väcktes i och med ditt första möte med en skulptur på Torbjörns torg här i Uppsala. Göta.
Ja.
En skulptur av en naken eller halvnaken kvinna.
Ja, hon är helt naken.
Helt naken. Och du blev rätt förundrad över varför man hade valt att placera en skulptur föreställande en naken kvinna ute i det kalla ruskvädret. Kan du, eller vad var det som fick dig att...
Ja, i och för sig var jag ju redan intresserad av konstverken i den offentliga miljön och också ganska kunnig. Men det där blev en aha-upplevelse för mig. Jag stod utanför Konsumbutiken på Torbjörns torg, nedtyngd av kassar, en ruggig vårvinterdag, och pratade med grannfrun. Och så ser jag i ögonvrån hur hennes son och hans kamrater springer runt den här skulpturen. Och också hur den ena av pojkarna ömt lägger sin kind mot den nakna kvinnans bröst. Och det fick mig att alldeles tystna, för att jag såg någonting som jag inte förut hade medvetet lagt märke till. Det här fantastiskt underliga egentligen, att vi har en massa nakna brudar som finns ute i vår offentliga miljö, och att vi inte funderar över varför de står där.
Har du någon tanke kring varför den offentliga konsten, varför vi har den? Varför behövs konsten? Kan det bidra till något i vårt stadsrum?
Ja, jag tycker ju det naturligtvis. Annars skulle jag aldrig ha valt det yrke som jag har valt. Jag tycker ju att konstnärer utforskar tillvaron på ett annat sätt än vad vetenskapsmännen gör. Vetenskapskvinnorna också naturligtvis. Mm. När jag använder ordet man så gör jag det i betydelsen människa. Mm. Ja, jag tror att vi behöver konst som får oss att se på oss själva och vår tillvaro med nya ögon. Jag tror att det är oerhört viktigt och berikande. Sen helt ytligt så är det ju också ett mått på att vi har en välmående stad som hyllar humanistiska värden och tycker att skönhet och trivsel är viktiga inslag. Och då menar jag att skönhet kan man tolka på väldigt många olika sätt. Jag menar inte att skönhet måste vara harmlös. Jag menar att ett offentligt konstverk visst kan få väcka förvåning och kanske till och med negativa känslor. Det är inget fel att få oss att haja till och fundera. Det är klart att det är provocerande. Det tycker jag också är en roll som den offentliga konsten har. Däremot ska inte den offentliga konsten håna och kränka, medvetet håna och kränka medborgarna. Det tycker jag att politikerna ska vara noga med att säga, att där går gränsen.
Mm. Har du något exempel på något projekt du har varit med i där du tycker att det offentliga konstverket som kom till bidrog till att förändra platsen som den hamnade på?
Oj, ja, självklart.
På ett positivt sätt.
Ja, återigen så vill jag ju nämna Tony Craigs skulptur. Kommer ihåg när han kom till Uppsala, för att han ville inte åta sig ett projekt som man inte, om man inte visste var konstverket skulle hamna. Och han stod där uppe i schaktet som var öppet då, som skulle bli centralpassagen under järnvägen. Och pekade och sa att här blir det ett bra samspel med Näckens polska, och här får vi en samlande symbol för människans resande och utveckling. Så det tycker jag. Jag tycker att den är väldigt signifikant och gör väldigt mycket för stationsområdet. Sen tycker jag också att själva den nya stationsparken, Läckeparken kanske den heter fortfarande, jag vet inte, som ju bara har blivit en smal grön tarm. Där har Helena Laukonen formgett locken över dammarna och skapat ett labyrintiskt mönster som man som betraktare kan, hon tänker sig att man sitter där och väntar på bussen och man kan följa de här vägarna, och hon är väldigt noga med att påpeka, eller var väldigt noga med att säga att man ska kunna komma ut med blicken. Det ska vara framkomligt, man ska inte känna att det är stopp någonstans, utan hon ville uppmuntra den här människans kreativitet och känslan av möjligheter. Jag tycker att det är en lågmäld förändring av platsen. Jag tycker också i allra högsta grad att Kajsa Mattas skulpturer längs Östra Ågatan har bidragit till ett väldigt intressant uterum som jag tror att Uppsalaborna också uppskattar i väldigt hög grad. Ja,
ja,
det tycker jag. De verken har förändrat rummet.
Ja. Ja. Har du någon konstnär idag som du tycker är lite extra intressant som jobbar just med offentliga verk?
Ja, det finns ju många, och alltså väldigt många konstnärer arbetar ju kanske inte i material som är lämpade för uterummet. Det också, nu kommer jag lite från ämnet, men jag tycker att det är en fråga som våra kulturpolitiker bör ha upp på bordet. Vad är offentlig konst? Idag är det investeringsmedel och vi tillverkar konst som ska finnas för evigheten. Installationer och andra konsthändelser, de får driftsbidrag. Och jag tycker väl att offentlig konst inte alltid måste vara investeringsobjekt för evigheten. Jag tänker på, vad heter hon, Louise Bourgeois.
Mm.
Hon är ju en fantastisk konstnär i den modernistiska skolan, kan man säga. Men alltså, det är klart att få ett verk av henne i Uppsalas offentliga miljö så skulle vara ganska fantastiskt.
Mm.
Jag tycker att Erik Rikorts också är väldigt spännande.
Mm.
Även om hans verk inte är... samtidens konst görs ju inte uteslutande för att vi ska se upp till något och beundra någonting. Utan görs just för att ifrågasätta väldigt mycket i vårt liv och samtid.
Mm.
Och det gör Erik Rikorts, och därför så har ovana mottagare reagerat väldigt, väldigt negativt. Men det tycker jag inte är någonting man ska vara rädd för. Faktiskt.
Nej, ja. Och finns det något konstverk som vi inte har pratat om hittills som du tänker att det här verket får man inte missa om man är besökare i Uppsala? Om man besöker Uppsala en dag?
Ja, då tycker jag fortfarande att Kajsa Mattas konstverk vid ån, det bör man titta på.
Ja.
Jag tycker också att man ska titta på Erik Rikorts. Jag tycker väl att vardagsrum längst ner på Draga Brunnsgatan vid Vretgränd där är ett utmärkt bra exempel på hur många olika instanser kan samarbeta så att man får ett välplanerat uterum där konsten ingår som en naturlig del.
Ja, och det är väl ett samarbete mellan Natasha Danberg och Katarina Sundqvist Sohari.
Och landskapsarkitekterna som fick väldigt mycket att säga till om. Och det, ja, jag skulle nästan vilja påstå att det var kvinnliga konstnärer som var väldigt flexibla och beredda att genast underordna sig landskapsarkitekternas visioner. De ville skapa ett vardagsrum och det blev ett vardagsrum av det hela. Som i sin lågmälda tilltal skapar ett intressant och trivsamt uterum. Och det är faktiskt också värme i några av de här stenarna.
Ja.
Det var moderatpolitiken Liv Hane som pekade med hela handen och sa att det ska vara värme i de här. Så där det finns stolformationer inskjutna på de här stenarna så är det värme om man sitter där.
Det är ju jättetrevligt en kall vårkväll.
Och där tror jag att Kajsa Mattas skulptur av Jona.
Mm. Varma gubben.
Ja, som kallas för Varma gubben. Den har varit en impulsgivare. Och vi har också konstnärligt utförda bänkar i Gottsunda som är uppvärmda av fjärrvärmens spillvärme.
Okay.
Och att det, i vårt kalla klimat så tycker jag att det känns väldigt bra att man börjar lägga in värme i våra utomhuskonstverk. Också på Draga Brunnstorg, men den värmen är så oerhört diskret så man kanske inte tänker på att de är uppvärmda, några av de här sittstenarna på det torget.
Ja. Ja, men vad bra. Har du något mer som du skulle vilja tillägga?
Ja, jag tycker att man kanske inte alltid ska se på offentlig konst som investeringsobjekt i den meningen att det är konstföremål som ställs i en redan färdig miljö. Jag menar att konstnärlig gestaltning måste få vara med väldigt tidigt på planeringsstadiet, projekteringsstadiet, och behöver egentligen inte utmynna i konkreta föremål utan kan handla om siktpunkter, infallsvinklar, högre, lägre, sådana begrepp. Och väldigt många av de konstnärer som vi känner som installationskonstnärer, jag tänker på Pippi Lotti Rist till exempel, då tänker man genast om man arbetar med offentlig konst att ja, men det blir ju inte hållbart i vår offentliga miljö. Men man kunde plocka in deras seende, sådana konstnärer, att få till själva platsens gestaltning sett på ett annat sätt tillsammans med arkitekten. Det skulle jag önska och efterlysa i Uppsala kommuns offentliga miljöer.
Okej, ja. Tack så mycket Lisen för att du ville komma och prata med mig idag.
Nöjet är helt på min sida.
Ja.